Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag har läst som heter Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa. En av de två författarna sitter mitt emot mig. Välkommen Mikael Rennemark.
Tack så mycket.
I vanlig ordning så börjar jag alltid med att gästen får presentera sig. Så jag tänkte att du får göra det.
Ja, jag är professor i psykologi vid Linnéuniversitetet. Numera seniorprofessor eftersom jag har passerat 67-årsstrecket. Och jag har ägnat lite tid nu på senare år att skriva den här boken tillsammans med min före detta doktorand Anna Bratt, som har disputerat också på Linnéuniversitetet. Inriktningen på min forskning har varit åldrande och hälsa, det vill säga psykologiska aspekter på åldrande och hälsa. Så att vad vi har gjort här, Anna och jag, i den här boken, det är att försöka summera för en lite bredare publik än bara forskarvärlden vad den forskning vi själva och våra kollegor har gjort under, låt oss säga, de senaste 10 eller till och med 20 åren. Så att det är det som är vårt intresse. Åldrande och hälsa, psykologiska aspekter på åldrande och hälsa. Och vad är det som gör att vi åldras på olika sätt, att vi möter åldrandet på olika sätt när det gäller livskvalitet, när det gäller hälsa och även när det gäller livslängd?
Vill du säga någonting om så här, utvecklingen kring åldrande och hälsa, hur den har, alltså, om man tittar lite bakåt i tiden och just det här med ålder?
Ja, det är så att medellivslängden har ju ökat under 1900-talet ganska anmärkningsvärt. Och vi är också friskare högre upp i åldrarna numera än om man går tillbaka till första halvan av 1900-talet till exempel. Och det gör att det har bildat, kan man säga, en ny livsperiod, en ny livsfas som vi brukar kalla den tredje åldern. Och det är ju de här åren då mellan, låt oss säga, 60-65 när man går i pension, åtminstone traditionellt sett har gjort detta vid 65, och framåt till dess att man börjar bli mer märkbart äldre, kanske 80-årsåldern. För vi är som regel rätt friska och rätt kapabla ända upp till 80-årsåldern, samtidigt som vi då blir mindre belastade med arbetskrav och försörjningskrav och sådant. Så att det har uppstått någon slags en period i livet som vi måste fundera över vad vi ska göra med den. Vi kallar det för tredje åldern då. Och det är ju någonting nytt. Det är ju en rätt ny företeelse. Den är inte alldeles ny nu, men det är en modern företeelse.
Mm. Och den här boken här, den bygger ju på att ni redovisar mycket forskning, vad forskningen säger så att säga.
Ja.
Om man tänker på den mediala bilden, eller den, det kanske, om det finns några Finns det några särskilda myter kring åldrande eller
ja, tankar? Ja, det tycker jag att det gör. Om man tar del av hur det är att bli gammal i media, då får man två intryck egentligen. Och det ena är ju att det är ett eländesperspektiv. Att det är hemskt att bli gammal, man blir sjuk. Risken är överhängande att man blir dement, många är deprimerade. Det är ett eländesperspektiv helt enkelt. Och då glömmer man bort att en ganska stor andel äldre, om man frågar dem, upplever sig ha god livskvalitet. Och det är inte per automatik så att man måste bli sjuk när man blir gammal. Den andra bilden är att förneka åldrandets innebörde. Och det tycker jag ligger lite i det här uttrycket 70 är det nya 50. Det vill säga man är inte 70, man är bara 50. Man vill hoppa över att bli gammal. Och det är klart, ungdomens källa har ju alltid varit något människor har letat efter och längtat efter. Så att det är klart att det låter väldigt bra att 70 är det nya 50. Då är man inte gammal. Och det är ju sant i den meningen att en 70-åring idag är ungefär vid samma funktionsnivå och fysiska åldrande som man var vid 50, låt oss säga på 40-talet. Men psykologiskt sett så är man ju äldre än 50 när man är 70. Man har ju mer livserfarenhet. Man kanske har fått ett annat perspektiv på livet. Det finns en möjlighet att använda sina erfarenheter som man kanske missar då om man vill ta bort det här med att vara 70 och bara vara 50.
Mm.
Så att det finns en del där som jag tycker där media inte ger en sann och en hel bild av hur det är att bli gammal. Eller vad det innebär att bli gammal.
Nej, att den kan vara delvis onyanserad då.
Ja, som att man... onyanserad.
Men också det här med att det är, jag menar, det är väldigt stor skillnad på om man tar alla 70-åringar. Alltså, alla 70-åringar är inte likadana.
Det är en stor individuell variation, ja.
Ja, precis.
Precis. Och forskningen sysslar ju tyvärr väldigt mycket med medelvärden och statistik och så.
Mm.
Så det är klart att på individnivå så kan man ju vara, funktionellt 80 när man är 70, eller man kan vara funktionellt 60. Alltså det finns, om man inte tittar på kronologisk ålder utan istället inriktar sig på funktionell ålder, så finns det ju en väldigt stor variation.
Mm.
Och det är den funktionella åldern som ju egentligen är intressant när man talar om åldrandet.
Det här, ni har ju ett kapitel bland annat som pratar om hälsobeteenden. Jag tycker det är ett spännande paraplybegrepp för lite olika. Kan du inte berätta lite om det? Vad säger forskningen om hälso och vad är hälsobeteenden för något?
Ja, definitionen på hälsobeteende, det är ju allt som vi gör som är relaterat till vår hälsa. Så att det är ju vad vi äter och hur vi motionerar och hur vi sover i grund och botten. Men det är ju också frågor om som är mer psykologiska då. Om det nu är så att vi till exempel röker. Alla vet ju att det är farligt att röka, att man blir sjuk av det. Varför röker vi då? Alltså vad är det som gör att vi utvecklar ett visst hälsobeteende? Vad är det för bakomliggande psykologiska faktorer?
Mm.
Det ingår ju också i begreppet hälsobeteende. Och de här sakerna är ju rätt så avgörande. Alltså livsstilsfaktorer är ju rätt så avgörande för hur vi åldras. Och en del av förklaringen till att vi åldras olika fort då, i en viss kronologisk ålder,
är ju de här hälsobeteenden då, hur de skiljer sig.
Ja, precis.
Och för de, om man säger så, de som har sämre hälsa då, alltså som, om man nu pratar vid grupper eller statistik, ja. Vad har de gemensamt, eller vad kan man se, vad har man sett inom forskningen för olika...
De stora faktorerna är ju egentligen så det jag nämnde innan. Kostvanor, motionsvanor, fysisk aktivitetsnivå. Och sen är det ju stress då som sliter så att säga på kroppen, och om man är väldigt långvarigt utsatt för höga nivåer av stress så är det ju ohälsosamt också.
Ja.
Så att idealet är ju då att leva skötsamt så att säga i termer av kost och motion och sömn och sånt där, och att inte utsätta sig för större påfrestningar än vad man kan hantera så att säga. för att skydda sig mot allt för stora påslag av stress. Alltså stress är ju inte farligt i sig så länge man kan återhämta sig efter ett påslag. Det är ju naturligt, det är ju en förmåga vi har att vara on när det verkligen gäller så att säga. Utan det är ju långvarig stress utan återhämtning som är det farliga.
Om man tar stress till exempel, för då är det ju något som blir ännu mer intressant om man tar ett steg djupare och pratar om att stresshantering, så skiljer sig människor åt hur bra eller dåligt man kan hantera stress. Alltså vad man har för förmåga att hantera. Ja. Är det som blir spännande?
Ja, det är det. Men man kan inte helt och hållet säga det hur man gör. För det handlar ju också om vad man exponeras för. Vad man utsätts för naturligtvis. Annars vore det ju, annars lägger man ju hela ansvaret på individen så att säga. Men när man tittar på forskning då, vi har enkelt kallat det för hur man har det och hur man tar det. Det vill säga vad man exponeras för och hur man hanterar det. Och då är det ju förvånansvärt mycket som handlar om hur man tar det. Och förvånansvärt lite som handlar om hur man har det. Ja, som blir avgörande för utfallet så att säga.
Ja,
så att summarum av det är ju att stresshantering är någonting väldigt viktigt för välmåendet.
Ja, för om vi är med om samma situation så kommer vi ta det lite olika.
Olika sätt.
Ja, och just det där är ju intressant att olika människor tar det på olika sätt. Alltså hanterar situationen. Men, och vad beror det på?
Dels är det ju personlighet. Som spelar in. En utåtriktad person kanske reagerar mer högljutt och agerar mer i den sociala miljön, medan en inåtvänd person sluter sig och bär det inom sig till exempel. En person som har är välorganiserad och har en hög grad av ordentlighet i sig, i sina vanor och så vidare, kommer att möta livet mer välorganiserat helt enkelt än en som är mer kaotisk eller nevrotisk och blir lätt ängslig. En sån person kommer ju att ha ett större stresspåslag helt enkelt. Så att personligheten spelar ju roll för hur vi kan möta omvärlden.
Ja, och det kommer få ett utslag då på hälsan troligtvis då.
Det är på lång sikt, ja. Sen är det inte riktigt så enkelt att vi är olika till vår personlighet och därmed hantera svårigheter olika. För att det har ju också visat sig att det beror på vad det är för typ av svårigheter. Olika människor är bra på att bemöta olika typer av svårigheter. Och det kan vara så också om vi utsätts för någonting, låt oss säga arbetslöshet eller förluster av olika slag, som brukar vara de mest påtagliga stressorerna, så hanterar vi det olika i ett tidsförlopp också. Så man kan inte göra så enkla kategorier av det hela när man forskar. Alltså man kan reagera på ett visst sätt precis när det händer. Och sen kan man efter ett år ha fått andra perspektiv på det hela och lärt sig att hantera det på ett annat sätt. Så personlighet, situation, vad vi föredrar. Vissa människor kan vara bra på att hantera stress på ett visst sätt och då är det framgångsrikt för dem. Medan det passar andra sämre. Så var och en möter världen på sitt sätt. Så det gäller nog egentligen att hitta det för sig bästa sättet i en given situation.
Men om man säger så här, jag tänker bara så att man ska kunna, om man lyssnar på det här. Hur kan man, någon rekommendation kring, så att, vad ska man undvika och hur ska man försöka då? För att så att säga långsiktigt inte påverkas negativt av stress ur ett hälsoperspektiv när man blir äldre?
Ja, alltså, om man ska ta det lite grovt sådär, så är ju flyktmekanismer och flyktmetoder och undvikande stresshantering så att säga brukar ju vara det sämsta, medan mer problemorienterad, att möta problemet, att ta itu med saker är det som brukar vara bäst. Då vill jag göra det lilla tillägget att det beror på vad det är för problem du möter. Möter du ett problem som du inte kan förändra, låt oss säga att en förlust av en nära anhörig, då är det inte säkert att det är så att det är något du ska ta itu med. Utan då är det kanske då emotionell stresshantering, kanske flykt, kanske se tiden an, vänta och se, som är det relevanta. Medan det mera problemlösande, aktiva, kommer långt senare. Så att på något sätt så måste man hitta sin väg. Sen tycker jag då att man ska nämna socialt stöd i det här, därför att det säger ju nästan alla som har gått igenom svåra saker att utan mina vänner eller utan den och den personen hade jag aldrig klarat det här. Alltså att man är aldrig, man står aldrig helt på egna ben. Vi är inte funtade så att vi, att ensam är stark. Mm. Utan det är väldigt viktigt också att ha tillgång till och att kunna ta emot stöd.
Men om vi tar det här, ett personlighetsdrag, neurotisk är ju ett sånt, ja, personlighetsdrag som ofta nämns. Och vad, det handlar om att man lätt blir uppstressad för små saker eller vad?
Ja, det, motsatsen mot neuroticism är ju känslomässig stabilitet. Så att neuroticism är ju att vara ängslig i sin läggning. Ja. Att ha lätt för att få ångest, att ha lätt för att bli orolig, nervös, rädd.
Och vad kan det få för konsekvenser?
Ja, det kan ju få den konsekvensen att man går omkring och har ett påslag av ångest eller ängslighet väldigt mycket och väldigt länge. Men det finns också neurotiska personer som väljer bort allting som är påfrestande därför att de är så känsliga och de förpassar sig till en skyddad, kanske lite händelselös värld, men en väldigt skyddad värld. Så det finns olika sorts stresshantering som neurotiska människor kan välja.
Mm.
Därför är det inte heller så tydligt att neurotiska människor har högre sjuklighet rent i medicinska undersökningar och så än andra. Och det tror man ju beror på det att det finns en grupp neurotiska människor som de lever i en bomullsvärld där de inte utsätter sig för något.
Skyddar sig det.
Ja, och så finns det de som kör med full gas och reglerar hastigheten med bromspedalen som man ibland har bildligt beskrivit det. Att man kör med ett högt påslag av stress och bromsar i panik när det är nödvändigt.
Men om man då, låt säga att man lever i en bomullsvärld eller att man skyddar sig och är rädd för saker som man stänger in sig. Då kanske man då undviker stress. Samtidigt så kanske du går miste om mycket som skulle få dig att må bra.
Så kan det vara, ja.
Till exempel,
ja, det blir ju en filosofisk fråga till slut. Vad som är rätt och fel, ja, i den meningen. Men jag tror det här är förklaringen till att man i statistiken inte kan se att ett högt poäng på en neuroticism-test är direkt korrelerat med en högre sjuklighet.
Nej, inte därför på gruppnivå.
Att, inte på gruppnivå, men på individnivå kan det ju vara så i alla fall.
Men jag för mig att ni nämner, du får rätta mig om jag har fel här, men just att det finns kopplingar mellan att man upplever subjektiva sjukdomar, men om man, objektivt så är man inte mer sjuk.
Alltså, nej, så är det ju med det neurotiska. Alltså, ja. Om man har högt på neuroticism så samvarierar det ju med att man har en lägre subjektiv hälsa, att man har fler symptom, att man oftare går till doktorn. Men det korrelerar inte med medicinska diagnoser eller med att antal inläggningar på sjukhus eller så. Va?
Man kan inte heller se.
Ja, det är mer att de är oroliga. Det ligger mer på ett subjektivt plan. Alltså.
Ja, det är ju spännande ju, hur just jag tror de flesta också man kan känna igen det i sin omgivning med folk man har träffat och man vet ju vilka typer av personer vi pratar om.
Ja, jag tror att det är så, ja. Ja.
Finns det några andra då personlighetsdrag sådär, där man kan se att det finns vissa utfall eller som korrelerar med beteenden?
Ja, alltså personlighetsdragen så som de är beskrivna, det är ju beteenden. De beskrivs ju som att man ofta beter sig på ett visst sätt. Och när man har ställt det mot hälsa så är det ju ett sånt här personlighetsdrag av de här fem som nämns i boken. Vi kan säga vilka de är då. Det är ju samvetsgrannhet eller ordentlighet, noggrannhet. Det är en. Och så är det ju neuroticism. Och så är det agreeableness, det vill säga hur duktig man är på att komma överens med andra och sådär. hur lätt man har för att samverka med andra människor. Och så är det
openness.
Openness, ja. Att man är öppen för nya erfarenheter, nyfiken och kulturintresserad och sådär. Och så har vi en kvar som jag inte kommer på nu. Extraversion förstås. Extraversion. Alltså om man är utåtriktad eller inåtvänd. Va?
Extrovert, introvert brukar man prata om ibland.
Precis. Och om man tittar på alla dem så är det ju en av dem som är tydligast korrelerad med både hälsa och faktiskt livslängd. Och det är ju den här conscientiousness. Det vill säga noggrannhet, ordentlighet, att vara välorganiserad. Så att det roliga än så är det inte, utan det är de som helt enkelt lägger stor vikt vid kost, motion, som sköter om sig och som har levt strukturerat, välorganiserat liv.
Ja, är du det?
Nej.
Nej.
Jag tänkte jag skulle överleva ändå. Nej, men man kan se statistiskt att de som har högre på det, de har ett högre odds att uppnå en hög ålder så att säga.
Ja.
Det är inte jättestarkt, men det syns tydligt i vår forskning och i många andra studier.
Förtydliga lite mer, vad är det för typ av beteenden de människorna? Så jag tänkte mer som, det kan ju vara intressant och som tips.
Ja, när man talar om de här personlighetsdragen så vill jag varna lite för överförenkling faktiskt. Därför att du kan vara välorganiserad på det sättet, men du kan samtidigt vara det på ett neurotiskt eller på ett emotionellt stabilt sätt.
Ah, okay.
Alltså man har ju lite av alla de här fem.
Mm.
Eller du kan vara det på ett introvert eller extrovert sätt. Så att det är väldigt svårt att beskriva exakt hur man är på det viset. Va? Men det handlar ju ändå om att leva ett, ska jag säga, välorganiserat och strukturerat liv. Och att lägga stor vikt vid, om man lovar sig själv att man ska göra en viss sak, så lägger man stor vikt vid att uppnå det, att vi håller fast vid det och så vidare.
Mm.
Så det är någon slags skötsamhetsfaktor skulle man kunna kalla det för. Men det kan man som sagt vara, man kan vara det mer eller mindre på en skala. Det är inte så att man antingen är sådan eller inte är det, utan det är en skala. Och samtidigt har man ju olika grader av de andra personlighetsdragen.
Mm. Ja, det blir ingen garanti. Liksom,
nej, så det är inte så att vi är olika sorter. Så ska man inte uppfatta personlighet. Utan man har mer eller mindre drag av olika, eller tendenser till olika beteendemönster.
Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och apropå det med, du nämnde ju det här med sociala, det sociala med ens sociala liv och sådär. För det är också en väldigt viktig del såklart, apropå med psykologiska perspektiv på hälsa. Hur viktigt är det och vad har man sett där inom forskningen?
Det finns ju en omfattande forskning som visar på att sociala faktorer har stor betydelse både för hälsa och för livslängd. Och det är också olika slags sociala faktorer. Dels har vi ju de sociala strukturerna, det vill säga vilken socioekonomisk status har du. Vilken utbildningsnivå befinner du dig på? Vilken ekonomi har du? Och, vad är det för sorts människor du känner och kan ta hjälp av? Är du kompis med en läkare och en jurist och sådär, så har du väldigt mycket resurser om du har problem på olika sätt. Så att sociala strukturer har väldigt stor betydelse för hälsa och livslängd. Men utbildning är den ensamma största prediktorn för livslängd. Det har stor betydelse alltså.
Mm.
Men sen är det då sociala, den subjektiva, att man upplever att man har vänner. Har man någon att vända sig till om man tycker att livet är jättejobbigt? Finns det någon som ser mig? Finns det någon jag kan prata med vad som helst om det skulle behövas?
Och det är just den, som du sa, subjektiv upplevelse. Så
att det är det. Det är den subjektiva sociala faktorn, och den är också betydelsefull.
Ja, det är intressant just att den är, för att man kan ju även någon som kanske har, andra kan tänka att den här personen har väldigt mycket vänner, kan uppleva, om den upplever ensamhet, så är det det som är det intressanta. Inte
ställningen i samhället.
Nej.
Det är två väldigt olika saker. Men båda är relaterade till hälsa, fristående från varandra så att säga. Den subjektiva sociala situationen, eller det här om man har några nära vänner eller så, det är ju inte naturligt och inte bra att sakna ett sånt sammanhang att finnas i. Och det där kan nog, när det gäller äldre då, när man behöver väldigt mycket hjälp och inte klarar sig själv, så kan man nog uppleva just den ensamheten. Man kanske då är i den situationen att väldigt många som var ens närmaste anhöriga inte finns längre, därför att man har blivit gammal och människor har dött runt omkring en.
Mm.
Då tror jag att man kan känna sig väldigt ensam och tappa meningen med livet också. Mm. Så att det är någonting väldigt viktigt. Men även för yngre personer naturligtvis. Har det mycket med livskvalitet att göra.
Det var som min morfar som blev 98. Han sa det, att det är en sak att liksom ens partner dör och sådär, men något annat som är oerhört jobbigt är ju när ens bästa vänner inte finns längre.
Mm.
Alltså att man liksom, hur man kan sakna dem. Ja, alltså att det är som man lätt inte tänker på kanske.
Nej, precis. Nej, det tror jag, just att många som blir uppåt 90 upplever att det finns ingen kvar. Det är bara jag kvar. Vad sitter jag här för?
Ja.
Det finns ingen så att säga som har med mig att göra eller som jag relaterar till kvar. Det finns nog. Och då tror jag man kan komma till det, att nu får det vara sådär. Att det inte är så meningsfullt längre. Men det finns alltså också statistiskt visat på både livslängd och på hälsotal och så, att sociala nätverk, socialt stöd kallar man det ju för, va? Alltså sociala strukturer och socialt nätverk och stöd då, va?
Hur ska man tänka kring det själv, alltså det man kan göra åt? Hur kan man göra någonting åt det, för så att säga, att ur ett hälsoperspektiv?
Man ska ju förstå att vänner är viktiga, och man kanske ska vara lite ödmjuk och inte liksom kasta bort vänner för sånt som är värt mindre i ens liv. Det tror jag är viktigt att tänka på. Och det är någon slags, kanske en slags ödmjukhet med stigande ålder som man i bästa fall kan utveckla.
Det där med stress också. Och det är intressant när ni beskriver lite det här med att man blir äldre, så kan man ju också bli lite bättre på att hantera stress. Va? Eller att man liksom blir erfaren. Du får ju en erfarenhet med dig. Finns det några något man har sett där kring mönster och stresshantering i olika åldrar?
Ja, alltså det har vi ju skrivit, det är väl annars kapitel där, men det, man kan ju se att när man är äldre så utsätts man ju för mycket rätt så allvarliga stressorer. Till exempel att man kan råka ut för allvarliga sjukdomar. Risken är ju större för det med stigande ålder. Eller att anhöriga går bort. Eller att man utvecklar något funktionshinder som gör att man måste flytta fast man egentligen vill bo kvar. Så det är ju inget... Det kan ju hända mycket påfrestande saker vid hög ålder. Det är ingen sån här stillsam och lugn tid alltid. För det mesta inte. Men då är det ju samtidigt så att när man har levt länge så kanske man ser proportioner i det som händer. Så sånt som man i yngre år kan bli väldigt upprörd för eller tycka är en väldigt stor och hemsk sak. Den kanske i perspektivet av många erfarenheter och ett långt liv kanske den inte är så stor. Exakt. Och att man kan se proportioner på ett annat sätt i bästa fall. Och då blir man inte lika stressad av samma händelser som yngre människor blir stressade av.
Och de där sakerna du nämnde, det är ju ganska stora. Alltså om någon dör, det händer ju inte varje vecka. Eller
att nej, det är ju stora livsomvälvande händelser.
Ja, precis. Men jag tänker mig att samtidigt, säg att du går i pension så slipper du en viss arbetsstress. Du kanske är förbi småbarns år som många blir stressade. Alltså det är mycket...
Mycket som lugnar ner sig.
Ja. Ja, exakt. Jag tänker att på något vis så kanske man också utsätts för mindre... På ett plan utsätts man väl för mindre stress kanske?
Ja, jag tycker distans är en bra term i detta. Att man får distans till saker och ting med stigande ålder. Man ser det i dess rätta proportioner när man har lite mer erfarenhet och så. Man utvecklar en distans till det som händer helt enkelt. Som kan vara väldigt gynnsam då för stressnivåer och så.
Du nämnde kort där i början just med hälsobeteenden. Vad gäller såklart kost och alkohol och sådär, det känner ju alla till, eller rökning. Men om man tar motion till exempel, vad är det för typ av motion som är hälsosamt egentligen?
Ja, det är som många av våra studier har visat, där vi har följt i den senaste studien som vi redovisar i boken, så är det över 8000 personer i åldrarna 60 plus upp till 96 år. Och då har vi tittat på, följt dem under en 11-årsperiod och... studerat oddsen för att leva under den 11-årsperioden baserat på hur mycket man har motionerat eller fysiskt aktiv man var vid undersökningens start. Och det visar sig att det räcker med ett par, tre gånger i veckan och det räcker med lätt motion för att det ska fungera som en skyddsfaktor. Så man kan säga att de som motionerar mindre än två gånger i veckan, det vill säga de som inte rör sig alls, va? De har en markant ökad risk att inte leva i slutet av vår undersökningsperiod. Oavsett ålder vid starten. Och det var en 28-procentig ökad risk i vår studie här. Så att det farliga är att inte röra sig alls. Sen tittade vi på om man då motionerar mer än två dagar i veckan, låt oss säga tre, fyra eller varje dag i veckan, om man motionerar mer intensivt. Men vi fick inte en motsvarande ökning på överlevnaden så att säga. Den var ju ganska sparsam eller nästan inte alls. Så det såg ut som att det räcker egentligen med lätt motion några gånger i veckan för att man ska ha den här skyddsfaktorn att man är fysiskt aktiv på äldre dag. Och det är, man kan... Omvänt så är det direkt farligt att inte röra sig alls då. Och det där tycker jag är viktigt, för det basuneras ut väldigt mycket om att man ska vara jätteaktiv. Och det finns nog en föreställning om att ju mer aktiv man är desto bättre hälsa har man. Men lagom är bäst. Och särskilt, nu kan jag inte säkert säga det när det gäller ungdomar, men när det gäller äldre människor så finns det också vissa risker med att vara för aktiv naturligtvis.
Ja, att man skadar sig då? Eller?
Ja, och skaderisk och att man påfrestar hjärta och andra system för mycket. För vi har också sett i de här studierna att det finns en successivt ökad hälsa. Men när vi kommer upp till intensiv fysisk aktivitet väldigt ofta så går det ner. Så då blir det sämre igen, va? Att allra sämsta är att inte röra sig alls, och det näst sämsta är att
överdriva
så att säga. Utan det är måttlig fysisk aktivitet som gynnar hälsan bäst och gynnar överlevnaden bäst.
Det är ofta det tråkiga svaret, lagom är alltid.
Lagom är bäst, ja. Det är lite, det är inget dramatiskt forskningsresultat, men det är det vi ser.
Men jag ska ge ett exempel för att se vad du säger om det. Och liksom, det är ett varningsflagg då, eftersom det är exempel. Det är bara enskilda exempel det här. Men av två personer som jag har känt. Och person ett var ju då en pensionär som var, som jag skulle beskriva som väldigt neurotisk och rädd för omvärlden och stressad snabbt. Och den typen av personlighet. Och som också fick Alzheimers och dog liksom relativt. Inte blev så gammal, så speciellt gammal då. Den andra personen var ju mycket mer positiv, glad, nyfiken. Och blev också väldigt gammal. Mm. Och mig förvånade det inte så jättemycket liksom kring liksom kopplingen. Nu är det enskilda fall så man kan inte dra några långtgående slutsatser. Men vad tänker du om den typen av, alltså finns det kopplingar kring den typen av sjukdomar?
Tveksamt. Det tror jag inte. Det är fint.
För ni nämner ändå Alzheimers i boken, alltså hur man kan motverka det i alla fall.
Ja, precis. Det finns ju ingen bot mot Alzheimer och den sjukdomen kan vem som helst drabbas av, oavsett hur positiv man har varit eller sunt man har levt, så kan man ändå drabbas av den sjukdomen. Sen är det ju så att forskningen har ju visat att man kan skjuta den framför sig genom att vara kognitivt aktiv, genom att använda hjärnan mycket kan man hålla den i bra skick. Mm. Vi har det här uttrycket use it or lose it.
Mm.
Det vill säga om du slutar liksom att använda någon kroppsdel så tynar den bort. Det gäller ju för våra muskler och det gäller ju även för hjärnan. Man måste ju, det är viktigt att hålla sig aktiv. Men det är bara så att man kan skjuta sjukdomsdebuten framför sig på det sättet. Och det är också med ett sunt liv. Hjärta och kärl är ju kopplat, Alzheimer är ju kopplat till hjärta och kärlfunktioner också. Så att lever du ett sunt liv med kost och motion och inte sliter på hjärta och kärlsystemet, så kan du sannolikt också skjuta en sjukdomsdebut i Alzheimer eller i någon annan demens framför dig och hålla dig så att säga i bra skick lite längre. Men du kan inte undvika att bli sjuk i Alzheimer.
Nej. Men jag tycker ändå det går lite i linje med liksom de beteendena. Jag menar, det är ju beroende på hur man är. Men det finns ändå viss forskning som just att man kan skjuta på det, att det finns beteenden som så att säga bör vara bra. Ja. Sen förstår jag att man inte kan lova några resultat.
Nej, precis. Och det är ju de allmänna hälsofaktorerna som gäller även där.
Ja.
Men sen är det ju en genetisk faktor som är inblandad när det gäller Alzheimer också. En del utvecklar ju inte det och andra gör det.
Ja.
Det finns ju genetik inblandat i det också.
Ja.
En disposition så att säga.
Det borde ju vara intressant att se om man undersöker de som har fått kanske då tidigare Alzheimer, om de har några gemensamma drag.
Ja, det kan jag inte säga.
Nej, men det var intressant att titta på.
Det är mycket intressant. Det finns ju försök till att få fram detta, men jag ger mig ut på djupt vatten om jag börjar berätta om det.
Ja. Vad om man ska tänka rekommendationer?
Hur man ska leva?
Ur psykologiskt perspektiv. Så hur kan man tänka?
Det finns så många olika sätt att möta åldrandet på ett bra vis.
Mm.
Men om jag ska säga något personligt så tycker jag väl att man ska just försöka ta den här distansen som det finns utrymme för. Reflektera lite mer över både sitt eget liv och andras och välja lite ibland. Det är fantastiskt stora utbud som finns i samhället.
Välja vad då?
Ja, välja lite hur man vill leva. Vad man vill ägna sin tid åt.
Mm.
Och jag tycker själv det här med att reflektera över det liv man har haft. När man lever och är mitt uppe i saker, då händer det bara. Och man försöker överleva så att säga, man försöker klara sig på olika sätt, men med tiden så får man distans till det, och då kan man förstå det lite bättre, och då kan man också förstå sig själv lite bättre. Så det här med självreflektion och återblickande tycker jag är jätteviktigt, och jag tror att många människor kan må väldigt bra av att ta sig tid med det istället för att försöka hålla sig kvar på banan till varje pris och göra en massa saker och så vidare, så kanske man kan må mycket bättre om man kan lugna ner sig, luta sig tillbaka lite och blicka tillbaka lite. Mm, möta sitt åldrande på ett sådant sätt.
Just det, att det kan vara något positivt. Då.
Jag tycker det. Ja. Mm. Ja. Jag tycker att det kan vara, om jag ska ge någon personlig rekommendation, så tycker jag att det är någonting bra. Det finns ett begrepp, selektiv optimering med kompensation. Jag vet inte om det nämns i boken. Som ett sätt att möta åldrandet. Alltså att man väljer ut, man kan inte göra allt, man kan inte springa på alla bollar så att säga. Utan man väljer ut vad som är viktigt för en, och så gör man det desto bättre eller med desto mer intresse. Och kompensation i den meningen att man använder de hjälpmedel som finns. Mm. Det kan vara om du behöver hörapparat eller glasögon eller behöver hjälp med olika saker. Så selektiv optimering med kompensation.
Mm, det är bra.
Om du vill ha ett recept.
Ja, jo, men jag menar, det blir man ju, ju mer erfarenhet ger ju en förmåga att kunna då vara mer selektiv.
Ja.
Kvalitet istället för kvantitet kanske. På precis. Många sätt. Än om man tänker som barn som springer på allting.
Precis. Om du tänker dig en fotbollsmatch. Du ser barn spela fotboll. Alla är ju där bollen är. Borta i den hörnan.
Och springer allt från kant.
Alla springer på alla bollar. En erfaren spelare, han ser ju direkt om det kan ge någon utdelning. Lite. Han springer bara på de bollarna. Så han behöver ju inte springa lika mycket.
Mm.
Men han gör ändå lika mycket nytta.
Mm.
Det är selektiv optimering. Mm. Och så kan man ju se på väldigt mycket i livet. Jag skriver ju lite nu, ungefär så som jag pratar om. Jag sitter och skriver barndomsminnen så hemma nu och ägnar tid åt det. Har väldigt stort utbyte av det.
Mm.
Och så har jag skrivit lite dikter.
Mm.
Och då skrev jag en dikt som jag skickade till en kompis som fyllde 70 häromdagen.
Mm.
Får jag läsa den för dig nu?
Ja, men gör det, absolut.
Så här, den heter 70 är det nya 50. Nu börjar man bli gammal, fyller 70 nästa gång. Nu börjar levnadsbanan bli betänkligt lång. Nu är det tid att reflektera och i återblickens vy kanske dra en slutsats som är sann och ny. Det har ju nyligen i tidningarna stått, den som är 70 är numera 50 blott. Är det de första 20 åren som ska bort eller de sista? Vet inte vilka som blir värst att mista. Så kom corona med besked om karantän, så nu är 70 år igen.
Mm. Bra ju.
Ja.
Om man lyssnar på det här och kanske vill, kan man nå dig om man vill ställa någon fråga?
Absolut.
Vad hittar man dig då?
mikael.rennemark@lnu.se. Mm. Alltså Linnéuniversitetet.
Tack för att du var med i programmet.
Tack.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.